Vi ska nu få lyssna till en inspelning som jag har gjort tillsammans med Bengt Pico Sköld som berättar minnen ifrån Mullsjö. Bengt Pico som har varit och är i våra minnen därför att Bengt finns inte längre bland oss. Han berättar mycket om det gamla Mullsjö och det ska vi få lyssna till här för att jag gjorde då den här inspelningen därför av den anledningen att det skulle vara hemskt roligt att veta hur Mullsjö har växt fram. Och Pico, han hade mycket i sina gömmer och kunde då berätta för oss i programmet. Då kommer vi att få detta dokumenterat. Och nu får vi lyssna till del 1. Ja, välkomna kära lyssnare. Idag, mina vänner, har jag fått ett kanonoffer här i studion. En man som ni säkert känner allihop, många av er i alla fall. Och som har förgyllt tillvaron för oss här i Mullsjö kommun med sina kosserier i Falköpings Tidning. Bengt Pico Sköld, välkommen hit.
Tackar så mycket.
Det var mycket trevligt att du ville ställa upp på en intervju.
Ja, jag har ju...
Du är van intervjuad, men nu blir du intervjuad.
Ja, jag har ju varit lite försiktig och själv, så att jag, nu förstår jag hur det känns, hur andra känner sig när jag har kommit.
Ja, precis. Bengt, innan vi börjar prata minnen, för det ska ju bli flera program, men vi börjar med ett nu först. Så kan du berätta lite grann om dig själv. Du är född i Mullsjö.
Ja, jag får börja lite med bakgrunden och då är det ju naturligt att börja med föräldrarna. De heter ju Karin Olof Sköld, födda 1913 och 1911. Mamma är från Liared och Olle var från Bjurbäck. Och det var ju så på den tiden, då träffas man på cykelavstånd. Antingen till fots eller med cykel. Och hur de träffades, det fick jag tyvärr aldrig reda på. Det kan ju vara lite känsligt sånt. Ja. Och nu är det för sent tyvärr.
Ja, det är
de
så.
De gick bort 86 och 96 och ligger här på Skogskyrkogården.
Ja.
Deras första bostad kan ju vara lite intressant med lite historik, för det är ju det jag är intresserad av själv, lokalhistorik. Det var i Gruvered, alldeles ovanför Mullsjön, som till 1952 tillhörde Habo. Gränsen mellan Mullsjö och Habo gick ju i stort sett tvärs genom sjön. Kanske du vet hur nu?
Ja, det, när du säger det så här nu så kommer jag ihåg. Det
var ju nästan mitt i samhället, ja. Habo och Mullsjö möttes. Fastigheten man bodde ägs nu av Horst och Hylva Kilian och dessförinnan Jan West och ännu tidigare familjen Evert Elf. Så det är ju en del som har. Och sen hade de ju hyresgäster då. Mina föräldrar gifte sig 20 maj 1939. Och då tycker jag att man kan nämna i större perspektiv, så då bröt ju andra världskriget ut.
Ja, men det gjorde inte mellan dina föräldrar.
Nej, det var nog lugnare.
Ja.
Det innebar att pappa i olika omgångar kallades in som militär med en längre tid i Norrland vid gränsen mot Finland. Och det var ju inte helt ofarligt, så det skulle man naturligtvis pratat mer om. Det är ju så när man är yngre, då är det inte så intressant. Och sen är det
precis
går tiden. Mm. Så det var lite tråkigt. Han ville ju gärna åka dit med, och det lovade jag. Men tyvärr blev det aldrig av. Han ville titta var han hade varit.
Ja.
Byggt baracker. Och...
Så är det.
Jag har ju bilder i alla fall. Föräldrarna vigdes av kyrkogärden i Habo, som då hette Gudmundsson. Det kommer varken du eller jag ihåg.
Nej, men namnet kommer jag...
Ja, det gör du.
Ja, det vet jag.
Mor var bonddotter från Liared och hade fyra syskon. Pappas far var lamprebärare och kyrkvaktmästare i Bjurbäck. Så lite påbrå för det kyrkliga intresset har jag väl. Och även min far hjälpte senare till att sköta kyrkan. Och sen umgänget mellan släkterna har skrivit lite fusklapp. Kom nästan bara ske på mors sida. Det var ju så, jag vet inte, vi var inte osans på något sätt. Men
nej.
Det blir väl ofta slagsida utan någon anledning. Mm. De bodde ju i Liare, det var ju relativt nära. Och de andra, de var lite längre bort åt Jönköpings.
Vad tror du kan bero på, Bengt? Att det blir så?
Ja, det är väl någon som styr i familjen, tror du inte det? Alltid?
Jo.
Och hon hade väl kanske... Mamma hade väl, hon var ju snäll och så, men hon kanske hade lite mer pondus och han gav efter pappa.
Men sen är det väl så också, Bengt, att det är så att vissa släkter är mer benägna att umgås än andra.
Ja, det håller jag med om.
Ja.
Oh, så att det kan ju vara det, att de var lite mer släktkära.
Ja, behöver inte vara ovänner.
Nej. Så det, som du säger, det kan ju vara en normal förklaring.
Precis, det bara blev så helt enkelt.
Ja, mammas syskon bodde tre kvar i Liared och den äldste sonen Harry tog över gården då. Och min far, han hade olika jobb. Som vanligt på den tiden så handlade det om kroppsarbete och försöka ta sig fram så gott det gick på egen hand och på sikt försöka få bättre jobb och lön. Han berättade bland annat om olika platser som dräng på gårdar och skogsarbeten. Han drev också under en tid en torrmossig i Bottnaryd. Så småningom fick han jobb på vägförvaltningen, som det statliga företaget då kallades. Ett uttryck som myntades var att statens kaka var liten men säker, kanske du har hört. Och det gällde förstås, det var ju många stora som SJ och Televerket, och det var ju mycket folk som var anställda. Mamma var mest hemmafru, som var vanlig på den tiden, men hon jobbade också till och från på syfabriker. Det fanns ju, poppade ju upp då i Mullsjö och sydde även kläder hemma åt vänner och bekanta, så hon var ganska händig på det. Efter att ha bott i gruvor så flyttade man till Bäckadal, det kanske du har hört talas om.
Ja, Bäckadal, ja.
Många har bott genom åren. Fastigheten består av flera hushåll. Huset utmed Sjövägen ägs nu av Kjell Danfors. Då vet du vilket hus.
Jajamän.
Kanske lyssnaren också vet då. Ja. Därefter flyttade man till Frisäter utmed Gunnarsbovägen, en bit nedanför dåvarande Gunnarsbo övre. Sonen Åke gifte sig med Uldine. Och de, de bor ju i fastigheten nu.
Ja, Uldine Svensson, ja.
Ja, så det var hans mor alltså. Ja. De hyrade av. Ja, sen kommer jag då till det viktigaste.
Och vad är det?
31 maj 1945 föddes jag.
Ja. Bengt Pick och Sköld kom gående.
Eftersom vi pratade om kriget innan så bröt jag ut då strax efter hon gifte sig. Men jag hade ju turen då och 7 maj kapitulerade ju Tyskland då. Så att... jag är född alltså i fred, om man säger så. 24 dagar.
Man kan säga, Bengt, att du är en fredens man.
Fredens och fridens man.
Ja, det är härligt.
Kan man ju komma till en sån sak som första minnet. Vad tror du det kan vara?
I ditt liv?
Ja.
Ja, det är svårt att säga. Jag vågar inte.
Nej, det är från en trappa med trappräcke upp till andra våningen där, jag bodde i, där vi bodde i Frisäter.
Ja.
Och då måste jag ju varit närmare 3 år, eftersom vi flyttade till nybyggt eget hus här i Nykyrka 1947.
Och anledningen... och 1947 var en annan milstolpe. Då föddes jag.
Jaha, här ser man.
Så här sitter det två män i 40-talist, dennas tecken.
En äldre och en ungdom.
Tack, Bengt.
Nu var det ju så, vad tror du det kan bero på? Det kan ju vara att jag hade trillat ner, jag höll på att trilla ner. Det måste ju vara någon sån där någonting, dramatisk i bakhuvudet.
Säkert någonting som man bygger upp sitt minne på, något som hade hänt, ja.
Ja, för jag har länge tänkt att jag skulle få gå in, och jag har aldrig varit inne där sen och se hur det ser ut. För jag har en tydlig minnesbild av hur det ser ut. Ja.
Men det är väl bara till att kliva på, eller?
Men de har väl ändrat det, klart. Men trappan borde ju vara ungefär samma. Ja, jag kommer ihåg att den var böjd och brunaktig. Och, alltså det är märkligt.
Visst är det det?
Omgivningen var dock inte så nöjd. Hyresvärdinnan som var Åkes mamma, hon lär ha sagt att man aldrig får sova en enda söndag morgon när jag skrek som mest. Så det är ju bra.
Ja.
Det var alltså före 3 år då.
Ja, just det.
Hände en del då med.
Jajamän, det gjorde det säkert.
Jaha, och sen då flyttade vi till Nykyrka, till ett hus som Almvärn hette han, byggde. Byggmästare Almvärn på den tiden, det är ju släkt till den nuvarande byggmästaren. Eller deras barn har ju tagit över firman och bygger väl fortfarande.
Ja.
Åren fram till jag fyllde 7 år, då var det ju lugn och ro och trevligt. Sen började jag i Nykyrka för lärarinnan Anna Wiberg. Hon är ju inte helt obekant, och den har du kanske haft ett program om. Eller?
Inte än, men jag tror att det kommer säkert att bli så framåt. Jag försöker samla på mig lite grann, men Bengt kanske känner till en hel del, så vi kanske kan ta ett program om Anna Wiberg sen.
Ja, för hon har ju satt avtryck, som du vet.
Precis.
Både i hela samhället och kyrkan och bland barn och ja, barnens föräldrar. Och...
var hon en personlighet, tycker du?
Absolut.
Nämn någonting.
Ja, jag kommer till det strax. Jag bara tänkte på att först bästa lekkamraten som jag hade sällskap då till skolan, men som jag sen, det var lite pinsamt, hon var ju en tjej, Elisabeth Skogvaktare, Karl Axelssons yngsta dotter.
Var det pinsamt?
Mycket pinsamt när man träffar killarna där nere.
Jajamän.
Kunde man ju inte.
Nej.
Och då blev det ju istället Olle Wernall som jag kom mycket och umgås med. Han var också ensam barn i familj. Även om vi hade...
Får jag säga så här, men var det så att det var en god sammanhållning?
Absolut, jo. Det var ju på den tiden, det var ju lugnt och på ett annat sätt.
Om du fortsätter det så ska jag ställa en fler fråga till dig.
Då kan jag nämna lite som kuriosa att det tog ju slut den vänskapen mellan grannarna. Det var ju rätt intensivt för med kaffedrickande, och det var ju varken tv eller, utan det var ju att spela schack och monopol och dricka kaffe och 7 sorters kakor.
Och varm gemenskap.
Ja, folk gick ju till varandra. Det var inga krav, utan nej, man tittade ju bara in. Nu får man ju nästan håller på att se på tv. Och...
Ja. Man får nästan besöka människor efter program och så.
Jo, men i alla fall, det tog abrupt slut det här med skogvaktarfamiljen. Våran katt Kirre, vi har haft en 7-8, de har hetat Kirre allihop. Han sneddade över dåvarande landsväg. Det var ju stora landsvägen gick ju förbi vårat i Nykyrka innan de drog ut den 83 vid Vipter. Mm. Och då sa det pang. Det tänkte vi inte så noga på, men vi öppnade ju ytterdörren. Där kom ingen katt.
Nej.
Han brukar ju komma tillbaka.
Ja.
Skogvaktaren erkände inte, men en mellandotter som var morsan var kompis med, hon skvallrade och sa att han var ju helt enkelt skjuten av pappa.
Jaha.
Och det borde på att han haltade. För han, alla katter blev ju mer eller mindre, fick ju sin smäll på stora landsvägen där.
Jo,
han var ju jägare. Mm, så att, men så viss förståelse har man, men så gör man ju inte mot bekanta. Då kunde han ju sagt att vi kan avliva honom, han tyckte så synd om.
Ja. Ja, ja. Men det är ju historia.
Ja, men så kan det gå. Men,
ja.
Med, hade du en fråga emellan? Eller?
Ja, jag tänkte mest på det här med de som du umgicks med då.
Ja.
Finns det någon idag som du umgås med fortfarande?
Ja, det har ju blivit eller... lite. De har ju träffat tjejer och familjer och en del är ju skilda och en del är döda. Och det har ju hänt en del.
Men Olle,
fast
väl,
jag var 64 år.
Olle har väl viss kontakt?
Jag har ju mycket kontakt. Jag har inte mycket, men vi har ju bibehållit den genom åren. Ja, även om han bor i Jönköping nu, så han har ju sommarstuga här, så att... Och vi ringer ju och mejlar och man håller ju kontakt. Och sen, som vi har pratat om ibland, det här med vänskap och umgås. Och bara vetskapen att man har några riktigt rejält goda vänner.
Mm.
Det är en,
det är en viktig
styrka
bit, ja.
När man är själv. Och, så att man umgås ju inte så intensivt.
Nej.
Men man vet vad man har dem. Och man kan ringa om det är både bra och dåliga grejer. Ja.
Hur upplevde du din barndom?
Ja, den var ju väldigt trygg som ensam barn. Mm. Man var ju nästan lite väl omhuldad kanske.
Ja.
Det blir ju så.
Men tyckte du att det var en varm och god omgivning du fanns? Det fanns många andra barn också, inte vi, så ni hade trevligt ihop.
Ja, men det var ju ingen sån här penalism eller vad jag kommer ihåg något eller mobbing eller... Det måste ju förekomma, det är klart, även då. Och det vet jag senare i folkskolan, det var ju, fanns ju sån här mobbing och så, det var ju otrevligt. De angred ju med lite själv, så man skulle ju reagerat, men just i småskolan förekom ju inget sånt.
Hur minns du nu så här långt efteråt din första dag i skolan? Kommer du ihåg den?
Nej.
Det gör du inte.
Inget som helst minne. Jag brukar ju ha gott minne, men
den passerat
förbi.
Kommer du ihåg skoltiden med Anna Wiberg då?
Ja, man kommer ju ihåg... Hur det såg ut. Jag brukar ju hälsa på mina kompisar som vi träffade innan vi gick in i studion.
Ja.
Sepp och Olle.
De är ju där nere,
De är i min gamla skollokal.
Då kan de säga så här, där satt Picko.
Ja, jag brukar gå in och titta där någon gång.
Mm.
Och man tänker hur enkelt det var. Man fick ju hjälpa henne och sopa och snö på vintern. Och
kaminen.
Och så gick man ut till utedasset med torvströ och kissade där.
Ja,
jag menar det är nu. Och hade med skolmat.
Ja.
Gud.
Och ändå är det inte så där otroligt många år sedan.
Jag tycker ju inte. Men det är klart, pratar man med yngre, det är långt tillbaka, 52.
Ja, det är
1952.
Det. Men vi tycker
vi tycker det är ju 50 år, va? Det var ju nyss.
Ja.
Men då kan man ju börja fundera på vad har tiden tagit vägen? Vad hände sen? Och det går ju så fort.
Det bara rinner
iväg. Man hade ju mycket idéer och funderingar man skulle göra. Och man har ju inte hunnit. Nej.
Hade Bengt svårt i skolan?
Ja, för matte.
Matte? Ja, samma hos mig.
Fasansfullt.
Ja.
Men det är väl därför jag tyckte om att skriva. De påstod att det går inte ihop. Den som gillar att skriva och läsa,
den
gillar inte matte.
Hade du lätt för att skriva redan som liten?
Ja. Det är väl en medfödd gåva som man får vara tacksam för det...
Om du tänker tillbaka, dina föräldrar, hade de också lätt för att skriva och uttrycka sig, eller?
Nej, pappan läste mycket, men han var ju kroppsarbetare. Men det bodde ju på att de inte kunde hade råd att studera.
Nej.
Och det var ingen tradition.
Men det kanske fanns nedärvt någonstans.
Ja, det måste det finnas. Jag tror det är på fars sida. För han var väldigt intresserad av allting och läste och tog reda på saker.
Ja. För det är ju ingenting som bara ploppar upp.
Nej.
Utan det finns det.
Jo, och jag vet när jag fick första skrivmaskinen, då satt jag och skrev av alla tv-program och gjorde kommentarer till dem.
Mm. Om man tänker på de första skrivmaskinerna, var det en Halda?
Nej, det var ju en sån där andobord eller något med glastangenter.
Ja.
Ja, som man såg när... Precis. Man fick ju slå hårt så det fastnade. Nu hörs det ju inte att man arbetar.
Nej, det är så otroligt lätt
som
allting.
En liten mus som...
Den biten har du ju upplevt en otrolig utveckling på den tekniksidan och så vidare. Ja. Men när man hade den här lilla skrivmaskinen, då tyckte man att det var bra.
Ja, men det var ju en sensation att bara skrivmaskin. Oj, det var ju stort.
Ja, visst.
Nej, som du säger, det kan vi komma till lite senare, som på tidningen. Det var ju enormt, vilket jag har ju varit med om hela tiden. Ja.
Vi ska höra lite musik också, Bengt.
Ja.
Vad ska vi få lyssna till?
Ja, först hade jag lite, jag har ju valt ut några här, och det får ju bli då Nanna Wiberg. Hon har ju den här, vad heter den? Nu ska vi sjunga, den har du sett?
Ja.
Ja, den är väl kult i Sverige nu och den har ju hängt med länge i skolan.
Ja, det har
den
jag.
Är väl med fortfarande.
Det är mycket möjligt att den finns
med. Där har faktiskt Nanna Wiberg gjort en sång. Det är inte många som vet.
Nej.
Snick, snack, snäcka. Alltså hon har gjort text och musik. Och det är ju en, boken innehåller ju både noter och så det är ju... Så att musiken har ju någon annan gjort.
Ja. Jag
ska bara titta och bara... Här har vi den, sidan 26.
Ja.
Ord Nanna Wiberg, musik Mart Gergård. Ja. Det är ju rätt fantastiskt tycker jag.
Då ska vi ju faktiskt få lyssna till den här.
Ja.
Snick, snack, snäcka. Ja, Picko, nu har vi lyssnat till den här sången, Nanna Wibergs text. När du hör den här sången eller lyssnar till den, kommer det gamla minnen upp då?
Inte direkt.
Inte det?
Inte direkt, för jag hade ju ingen aning om, nu står det ju inte ens när den är gjord.
Nej, så men lite känslor? Vet,
ja, om Nanna, det sitter ju kvar i bakhuvudet. Ja. Alltså hennes visdomsord och sånt, det bär man ju med sig. Och det är ju många, säger ju alla som har gått. Men just själva melodin är ju svårt att säga, för jag vet inte ens när den tillkom.
Nej.
Den kanske...
Nu fortsätter vi.
Ja, jag är inne lite på en annan, för jag tänkte fortsätta här att hon höll ju både, som du vet, hårt på moral, ordning och reda, och religionen var ju en röd tråd.
Mm.
Och sin mamma som hon hjälpte då.
Ja.
För att ta ett exempel då, att vi skulle visa vördnad för de äldre, det är ju viktigt. Så på hemvägen då fick man ställa sig framför ålderdomshemmet. Det kanske du vet var det låg.
Jajamän, det är Martin Olsson hade sin explosion en gång.
Nuvarande Skogskyrkogården.
Jajamän.
Mitt emot där i alla fall, och det var ju sällan någon ute där. Men det, bakom gardinerna påstod ju en annan, det satt ju de gamla och tittade ut då, mot vägen.
Ja.
Fick man ju ställa sig och bocka, och Elisabeth då, som var med, hon fick ju niga.
Ja.
Och det var ju ganska pinsamt om någon råkar komma förbi det.
Ja,
ställde man sig för. Man vågar ju inte annat på den tiden. Och psalmverser, det skulle man läsa utantill ibland. Och gjorde man det felfritt, då blev det en guldstjärna i psalmboken. Det har jag ju kvar än, min gamla psalmbok. Och kunde man det ganska bra, då fick man en röd liten stjärna. Så var det på den tiden.
Nej. Alltså det är fantastiskt. Fortsätt.
Ja. Och belöningen när man gjort ett bra snabbt kunskapstest, eller man fick ju provräkningar och sånt där. Då fick man gå till roliga hörnan om man blev färdig innan timmen var slut. Och det var en hörna där nere i skolan där med en massa tidningar och serietidningar och böcker. Och det kan man ju tänka lite efteråt nu. En del stackare, de fick ju aldrig gå dit.
Nej.
Jag menar, det hade ju både bra fördelar och mindre...
Man kan nog ha åsikter om detta, ja.
Ja, det var ju en belöning, men som sagt, det var ju lite synd åt en del.
Precis.
Det var också mer eller mindre givet på den tiden att alla gick i söndagsskola och senare konfirmeras.
Hon var söndagsskollärare med?
Jajamän, men jag hade inte henne, utan jag hade fru Ydman.
Ja, Gunnel.
Ja, jag skojat med henne lite och skrivit lite i kyrktidningen om henne. Men
vad härligt.
Första jag kommer ihåg, det var en svart tavla där framme, satt längst fram i kyrkan till höger.
Ja.
Hängde upp en svart krittavla och så ritade de olika färgkriter. Och fromma män, de var ju vita, och så hade de en gul gloria över huvudet.
Ja. Då måste Gunnel känna sig väldigt glad nu när han fått in Bengt i fullmäktige med.
Ja, hoppas jag.
Och du ersätter i kyrkorådet.
Ja, hoppas.
Härligt.
Kan göra någon nytta.
Ja, det är bra det, Bengt.
Jag har ju ett visst intresse, så att...
Det är gott.
Då brukar det ju... Kanske blir något av det i alla fall. Får väl lyssna och lära första året.
Vi tar det senare.
Ja, nu i alla fall har jag kommit så långt så att nu är jag i Gunnarsbo nedre skola. 1954, vi har kommit en bit på vägen.
Ja.
Och då blev det ju ändå värre med matten. Och sen fick jag då slöjd. Det är fasa. Jag är ju inte särskilt praktisk även om jag har varit vaktmästare nu i 7 år på Mullsjö. Men jag har lärt mig ändå. Ja. Och får man vara själv då får man göra misstag och lära sig. Och, det blir kul när man lär sig lite.
Av felen gör man rätt.
Ja. Först var en lärare som hette Sune Sannum. Och det är ju väldigt intressant att man kommer ihåg namn utan att tänka efter. Det kanske är för att det var en fiende. Det blev en fiende.
Ja, kanske det är det.
Det räckte att säga klister istället för till limpannan. För han limmar ju när man gjorde såna här vad heter det? Ja, bokhyllor och sånt.
Ja.
Och då smallade direkt pang en örfil. Skulle jag aldrig gå idag. Alltså bara en sån sak, klist istället för lim. Det renderar en örfil som man nästan flög bakåt. Sen kom en överambitiös norrlänning som jag också kommer ihåg mycket väl, Tore Åkesson. Och då när han kom, då höll jag på, det var inblandat religion även då. Då gjorde jag ett altarskåp i trä. Mm. Om du vet hur de ser ut med två luckor. Och så täljde jag ut figurer då. Och det tyckte han ju var rena sy- och pappslöjden. Det var ju ingen lära sig slöjd.
Nej.
Så han slängde dem i skräplådan. Och där hade ju stått och tält i kanske ett år, ett halvår i alla fall. Och det konstiga är ju att jag inte gick och hämtade de här bitarna och tog hem dem.
Ja.
Men man var ju hade sån respekt för läraren.
Precis, ja. Du vågar inte helt
enkelt.
Nej.
Helt makalöst om man tänker efter.
Vi hade också en slöjdlärare som heter Harry heter han. Vi kallar honom för Pall-Harry. Vi var lika rädda för honom. Ja.
Och dessutom då liksom när man kände sig osäker, man hade ju liksom, dels var det ju mer att man var rädd för överheten.
Ja.
Och sen var jag ju inte alls inne på det. Det var ju en av svag punkter jag hade där. Jag var inte praktisk ens. Och då närmar vi oss snabbt 50-klassåret. Kanske, vad gjorde man då tror du?
Femte klassen?
Ja.
Gymnastik?
Nej, då fick man bestämma om man skulle läsa. Ja, gå i stan.
Till realen är så.
Ja.
Ja, just det, så var det.
Och du vet, då skildes ju agnarna från vetet. För jag var ju arbetarbarn.
Ja.
Det var ju de här lite mer som hade pengar. Det var ju inget snack om. De skulle ju läsa vidare.
Ja. Just det. Man tog realen på den tiden.
Ja, i nuvarande grundskola.
Ja.
Då blev det ju tåg till Falköping eller Jönköping. Mm. Men... Och det var bara några med arbetargrabbar som gick vidare där. Det berodde ju inte bara på pengar utan traditioner.
Precis.
Ja, och jag hade ju aldrig en tanke på att sätta mig på tåget och åka. Utan jag skulle ju göra färdig skolan och ut och jobba.
Ja.
Tjäna pengar.
Mm. Och så blev det.
Ja. Men nu hade jag ju lite tur. Mm. För jag gillar ju att skriva som jag sa. Och då växte jag upp i en brytningstid. Och grundskolan var på gång precis då. Och skulle ersätta realskolan. Och då fick man göra ett provår 1960, åttonde klass hette det. Så det var ju inte nio ens, utan det kom ju stegvis lite.
Ja,
men det blev ju sen då. Mm. Och då lärde jag mig skriva maskin och därmed var lyckan gjord. För det var ju något jag tyckte var väldigt kul. Så jag fick ju ändå till mamma och pappa en skrivmaskin sen. Satt och knackade och... Mm. Och då var det en sån där med skärm över så man fick lära sig fingersättning och det var ju kul. Och en del om Johnny Josefsson som du vet vem det är.
Johnny, ja.
Ja, han var ju min skolkamrat i 8. Han var ju helt ointresserad av sånt. Ja. Så han brukade skoja med han skruva alltid isär skrivmaskinen. Mm. För han var ju lite teknisk och hade mycket grejer på sin cykel, vet jag. Kom alltid lärarinnan och sa, nej men kära Johnny. Och då fick han ju skruva ihop maskinen. Då var ju stort sett lektionen slut. Han hann ju aldrig skriva någon maskin.
Nej, han gjorde inte
det. Men han blev bonde så han behövde inte skriva maskin.
Nej, just det.
Jag var som sagt, om man ska skryta lite, blev tvåa i klassen i hastighet efter Rosmarie Gustafsson. Hon vet vem det är. Senare gift med polis Nils Erik.
Ja, det vet jag, Rosmarie. Ja, just det. Ja. Så hon så duktig på det.
Hon var duktig.
Jajamän.
Ja.
Nisse polis,
man
brukar säga.
Jamen. Mm. Sen var det ju då dags för yrkesarbetet. Och det började som i flesta fall som springpojke. Och det var hos Svenska Charmösfavorit, eller folklig mun Ottossons.
Just det, jamen, Ottossons.
Jag vet inte vad det är nu, det är väl Enesköldts ytbehandling där.
Mm.
in till godisfabriken. Och det var en av mina skolkamraters pappa, Jan Christer, som ägde det. Och att jag sökte jobb där berodde på att hade en kompis, fått en kompis till som var ett år äldre, Lasse Sandberg, väggmästarens yngste son. Han bodde i närheten av oss. Och då såg man ju alltid upp till den som var lite äldre, även om det bara var ett år. Han hade till exempel svart Push-moped. Jag köpte en exakt likadan.
Den kommer jag ihåg, Push, ja. Just det, jajamän.
Jajamän. Så att man såg upp alltid
till jajamän. Ja.
Och, men springpojkjobbet på en fabrik, det var inte min grej. Det förstod jag ganska snabbt. Jag trivdes inte. Men då hade jag turen att ha en granne där när jag målade utanför en mur, Gunnar Pettersson, som hade lanthandel i nuvarande IFK Mullsjös, där de har sett Loppis, om du vet vad det är.
Ja, ja.
Det var ju en lanthandel. Och han fick ögonen på mig lite då, och jag vet inte varför, men vi pratade lite i alla fall. Och dåvarande springpojken, expediten Gunnar Simonsson, han skulle sluta.
Ja.
Vet du vem han är förresten?
Gunnar nej.
Gift med, hon är väl lärarinnare, har varit hans fru. Nu kommer man till i huvudet vad hon heter.
Nej.
Nej. Han bodde i Bjurbäck i alla fall.
Man har inte alla namn, men får man se personen på bild så kommer det lättare.
Mm. Han kallade in mig för en anställningsintervju, som det heter på den tiden.
Ja.
Sen blev det klart.
Ja.
Han hade väl hört talas om vem jag var. De alla kände ju alla och kollade lite. Efter några år dog emellertid Gunnar. Och då fick jag en ny förfrågan från den stora firman här inne i byn, Ljungqvist, oj, som kontorist.
Oj, oj, oj.
Det var ju inga dåliga grejer.
Nej, det är du.
Tackar man ju inte nej
till. Nej då, du hade kommit upp där man drog.
Ja.
Ja.
Där hade ju många gått genom åren som sen har blivit något som Arvidsson som har Damella. Och...
Du menar Gösta, ja?
Ja, nej, många började ju liksom springpojk och sen kanske de blev expedit och sen kanske de tog sig vidare. Och... Det var ju en stor arbetsplats.
De fick en spångbräda som det heter.
Ja, och där fick man ju läsa lite av varje. Sen, och där när jag var där, då gjorde jag ju både lumpen och tog körkort under tiden. Då fick jag det här tyvärr som jag har pratat om, som du kanske vet, lite ont av stress.
Ja.
Kände såna här stickningar i hjärtat.
Något det började
som,
redan då?
Ja, då var jag ju bara 27 år.
Mm.
Och det blev ju när jag räknade, vi hade ju flyttat till nuvarande Ica här uppe då ifrån sjön.
Ja, ja.
Och då när jag räknade dagskassan en gång, då stack det till våldsamt i hjärtat och fick hjärtklappning och jag blev liggande. Så att då, läkarstation var ju där nuvarande dagiset där.
Ja, visst.
Så att då fick de
och Dr. Lambert då där?
Ja, det var nog han.
Ja.
Och då fick de ju skicka efter ambulans och det var ju inte så farligt, för det var ju hjärtneuros kallas det. Det är liksom, det kan, man kan ju få sådana, det är ju rätt vanligt nu det här med väggen och...
Jo, tala inte om det.
Nej, det har väl mer eller mindre alla människor haft, ja. Men det här blir ju lite akut och sen det där har hållit i sig, så jag har ju haft ont av det till och från. Så.
Ja, det har du då.
Men det får man ju leva med sånt där och jag försöker ju låta bli, jag tar ju något förebyggande piller här men... Nu är det ju inte farligt, utan man får ju akta sig för stress och sånt. Och det är väl lite med, det är inte bara stress, utan det är medfött. För min mamma hade sånt och min mormor hade...
Jo, men då vet du var det kommer ifrån nästa
gång. Jo, men jag menar, då ska man kanske inte jobba som jag började sen på en tidning. Men jag var ju utåtriktad. Och...
Men du var en verkligen tidningsman, alltså du var klippt för det.
Ja, jag trivdes ju så bra.
Jag sa, du var klippt.
Ja, men jag menar, jag skulle ju kanske tänkt lite på symptomen och lugnat ner mig. Men det är lätt att vara överambitiös och man är i smeten och... Men det har ju gått relativt bra. Men jag har ju som sagt fått ont av det där till och från.
Ja.
Men som sagt, det har ju nästan alla nu. Med, de har ju mycket omkring sig. Familjer och jobb och gamla föräldrar. Och, det är så mycket.
Det håller du rätt i.
Och det var redan då. Började redan då. Jag tog ju några folkhögskolor. 75-80.
Det kommer jag ihåg.
Jaha. Lite break och det var det bästa jag gjort. Ja. För det var inte bara att lära sig, utan man fick höra vad andra människor, hur de hade det.
Varva ner lite grann och få perspektiv på saker.
Ja, det rekommenderar jag faktiskt alla. Men det handlar ju också om ekonomi och det är inte så lätt när folk är mitt i livet.
Nej.
Men det var de bästa åren jag.
Men då, vad jobbar du då någonstans?
Ja, då var jag på tidningen.
På Folkköpings tidning,
ja. Jag började ju då 75, så jag tog det mellan. Jag gick från Ljungqvist till tidningen 75. Ja, och sen tog jag ett ytterligare år 1980.
Ja.
nu går det undan här du. Jag har redan skrivit på min fusklapp att år 2000 då slogs jag ihop, då var jag ju ensam lokalredaktör. Jag hade ju Kerstin Tåb hjälpte ju mig den sista åren. Men jag hade ju samlat på mig lite stress så att det blev väl något konstigt. Jag borde ju fått det bättre då när jag slogs ihop med Jönköpingsposten när vi var flera. Men det var väl någon liksom samlat på sig i kroppen så att jag trivdes ju inte och fick så kallad gick i vägen. Så jag orkade knappt knyta skosnöret så det var ju inget att göra åt. Jag var ju hemma en 3-4 månader.
Det var det, ja.
Men då fick jag ju lite hjälp och stöd lite på myndigheter, var det arbetsförmedling och sjukkassa. Så jag började på, jag kände ju själv lite folk, så jag började på Mölksjö folkhögskola.
Ja.
Och där lärde jag mig lite talvor och vaktmästare och så. Och sen tänkte jag ju med i Mölksjö IF, jag har varit hela mitt liv, spelat fotboll och hjälpt till lite. Och då frågade jag dåvarande ordföranden Ulf Nordenberg om det fanns något. Ja visst, det behöver vi, säger han bara rakt upp och ner.
Och nu det var raka rör.
Ja, och nu har jag varit där i sju, nästan drygt 7 år.
Men Bengt Picko Sköld, det är ju en väldig skillnad på vaktmästeri och tidningsredaktör.
Ja, men när jag fick tillbaka lite inspiration och kraft så har jag ju fortsatt lite. Bland annat en tidning som heter Kvällstunden och som du vet, jag skriver lite i kyrktidningen.
Ja.
Och lite kåserier fortsatte jag i Falköpings tidning. Men det kliar ju lite när man har hållit på så länge.
Precis. Vi ska
men då var det liksom ingen tidshets utan då var det helt annat.
Vi ska snart avrunda vårt program med ytterligare lite musik här. Men jag vill bara säga så här, fråga dig Picko. Det här med skriva, det är sånt som du håller på med fortfarande. Du har ju den fantastiska, vi har den fantastiska förmånen i församlingen och pastoratet att ha dig i kyrktuppen.
Jo, det är kul så länge man frågar efter. Men...
Är det någonting som fortfarande ligger där i väldigt varmt och gäller just att skriva?
Ja, det gör det. Och jag har ju samlat på mig mycket både från tidningen och privat så att jag har ju i stort sett skrivit en bok med mig själv som utgångspunkt och samhället. Så att,
vi ska prata om det i fler program sen om olika händelser genom ditt yrkesverksamma liv. Men en sak jag vill ändå säga är att vi gjorde ju en litet reportage här med en person här i församlingen som kommer ut i tuppen sen. Det tog inte många timmar förrän du hade gjort reportage, såklart.
Nej,
hur kan du få det att flyta så lätt?
Ja, jag
kan prata, men dåligt skriva.
Jo, men jag är ju tvärsom då, att jag tycker jag får ju lite svårt för luft och lite andfådd jag vet ju, du är ju bra på att prata, men just det där skriva, det är väl något medfött.
Det flyter.
Och likadant då, eftersom jag jobbar själv så länge så skrev jag ju alltid saker så fort jag kom hem. Och det vet jag, min kollega Ingvar Sandahl sa en gång, det tyckte han ju var väldigt bra, för jag menar, ofta dröjer man ju med saker. Men jag visste ju att det kunde ju komma andra grejer, så att jag ville spotta ur mig direkt vad jag hade i huvudet, så jag behövde knappt aldrig skriva ner så mycket. Men det är ju hur man är själv och vana.
Tror du Bengt att det här med att vara journalist, att vara tidningsman? Man ser ju ofta gamla bilder på tidningsredaktörer. De sitter där i lite lampans sken och röken. Den ligger tunga. Det var förr det. Det måste ju varit mycket kaffe och mycket cigaretter. Och mycket. Det var upplagt för stress.
Jo, men det var en livsstil.
Ja.
Men det konstiga var ju att de kunde skriva så när de satt där och gick på sina restauranger och sörlade med sin öl och som du är kedjerökare. Att de, liksom, de hade ju en bra skärpa. Det blir ju bra ofta. Ja. Men det var väl en livsstil.
Så här i slutet av programmet, nämn några stycken journalister som du ser upp väldigt mycket till. Och då talar jag inte om våra lokala tidningar, det kan du också ta, men har du någon riks?
Det är en som jag har fastnat för, det är Justin Berglind i Expressen som nu är pensionär. Han skriver ju om 50-talet, jag är ju fascinerad av mig. Och så skriver han nu en sån här nostalgisk tidning som heter Riksettan, ganska gamla E4.
Ja. Vad säger de om sådana här som Strömstedt och dem?
Du menar han som var chef på Expressen? Ja. Jag känner ju inte till så mycket.
Nej, men du har läst det han skrev?
Jo.
Skiljer de riksjournalisterna mycket för dagens journalister? Ja, det ändrats mycket?
Svårt att säga, men jag menar en lokalredaktör som jag var, den var ju sämst i botten. Den skrattade ju huvudredaktionen åt det. Han var ju inte vattenvärd, men en lokalredaktör, den är ju den som, man måste ju veta lite om allt.
Precis.
De andra, de satt ju ofta med ämnen inne i och kunde och hade en fotograf, men jag fick ju göra, man fick göra allt.
Jämför dig med en allmänläkare.
Ja.
Kan man säga.
Jo.
Måste kunna rätt mycket. Du Bengt Picko Sköld, vi tackar dig för det här programmet. Det kommer att bli många program här framåt,
men
vi ska testa detta.
Någon uppföljning kanske vi kan göra med årtal, men
men det finns mycket här. Jag ser att du har en hel del olika program här.
Ja, jag kan ju, är du färdig eller annars så har vi, tog ju med några tidningar här, men
jag tycker vi kan ta det i nästa program. Ja. Men först ska vi höra vad du tänker och spela för oss det sista här.
Vi ska se här, det finns fanns en piratradiostation som heter Radio Nord på 60-talet. Ja. Och det är alltså, då fick ju de kalla fötter Sveriges Radio och började med P4 Melodiradion.
Ja, just det.
Men för de här, de fick ju böter och de fick ju lag.
Men var det inte de som låg i Öresund?
Nej, de låg utanför Stockholm. Det var en annan. Radio Syd.
Det var Syd, jaha.
Men de här i alla fall, de fick ju upphöra då. Mm. Jack Kotschak heter han som startade. Och där finns bland annat en som heter Putti Putti med J.E.P.E. En från Hawaii. Den tycker jag är lite häftig. Den är under min uppväxt där, början 60-talet. Ja. Så den kan vi kanske ta. Den bryter jag av lite.
Just det. Då ska vi lyssna på Putti Putti, och det är alltså en synonym för Bengt Picko Sköld. Tack ska du ha, Bengt.
Tack så länge. Tack.